Så god morgon och välkomna till Guds tjänst.
So good morning. Vi
ska börja med att be.
We'll begin with a word of prayer.
Herre, vi tackar dig denna söndag morgon.
Lord, we thank you this Sunday morning.
Herre, vi verkligen gläds åt det faktum att vi kan kalla oss dina barn.
And we really rejoice that we can call ourselves your children.
Herre, vi ber att du bygger upp oss idag.
We pray that you will edify us today.
Herre, vi ber att ditt ord skulle bli levande.
And we pray that your word will be quick.
Tackar dig för allt som du har gjort för oss.
And we thank you for everything you've done for us.
Vi kommer till ett dukat bord.
And we come to a table that has been set.
Och vi kan verkligen bara njuta av det som vi är på grund av dig.
And we can just enjoy what we are because of you.
Herre, öppna ditt ord.
Lord, open your word.
Tala till oss personligen.
And speak to us in a personal way.
Bygg upp oss här.
And edify us, Lord.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.
Förra söndagen.
So last Sunday.
Började vi en serie.
We started this series.
Om Israels sju högtider.
About the feasts, the seven feasts of Israel.
Och vi hittar dem i tredje Mosebok. Det 23 kapitlet.
We found them in the Leviticus, the 23rd chapter.
Och där finns de alla sju.
We find them, seven of them there.
De här högtiderna, de var sju stycken.
Well, there were seven feasts.
Fyra av dem har redan inträffat.
And four have already taken place.
Tre av dem kommer att inträffa i framtiden.
And three will happen in the future.
Det fanns ett mellanrum mellan nummer fyra och nummer fem.
And there was a gap between number four and number five.
Och det var skördetiden.
And this was the time of harvest.
De här högtiderna, de inträffade under året i Israel.
And these feasts, they came during the year in Israel.
Och de var så att säga en typ, alltså någonting som blev uppfyllt i någonting annat senare.
And they were a type, which means that they were fulfilled in something else later.
Så med andra ord så ser vi de här högtiderna uppfyllda längre fram i tiden, i Nya Testamentet.
So in other words, we see these feasts, they are fulfilled later on in the New Testament.
Och de var också på det sättet profetiska.
And in a way, this way they were prophetic.
De talades om vid den här tidpunkten, men de talar om någonting annat som också ska hända.
They were at this time, but they also spoke about something that will happen.
Och det är intressant att de här fyra första högtiderna.
And it's interesting that these four first feasts.
De har profetiskt sett redan inträffat.
In the prophetical way they have already happened.
Men så är det bara den här skördetiden emellan.
And then there's the time of harvest in between.
Och när vi läser Nya Testamentet så ser vi att den här tiden vi lever i, kyrkans tidsålder.
And when we read the New Testament we see that this age that we live in is the church age.
Den kallas skördetiden.
It's called the harvest time.
Och det är helt fantastiskt.
That's really amazing.
Att se att när den här skördetiden är slut.
To see that when the harvest is ended.
Då ser vi också hur det återstår tre stycken högtider.
There are three feasts left.
Och det finns ingen anledning att tro att de tre högtiderna inte skulle uppfyllas.
And there's no reason to believe that these three feasts won't be fulfilled.
När de fyra första har gjort det.
Since the four first ones have been.
Och tre av de här högtiderna.
And three of the feasts.
Påsken.
Easter,
pingsten,
and Pentecost,
och den så kallade lövhyddohögtiden, Feast of Tabernacles.
Feast of Tabernacles.
Det var tre stycken högtider.
These were three feasts.
Som var obligatoriska.
They were mandatory.
Alla judiska män skulle åka till Jerusalem för de här högtiderna.
All Jewish men had to travel to Jerusalem for these feasts.
Och sedan ta tillbaks välsignelserna till sina familjer.
And then bring back the blessings to their families.
Så vi talade förra gången om påsken.
So last time we spoke about Easter.
Och den egyptiska påsken.
And the Egyptian Passover.
Den vet vi att den blev grunden för den judiska kalendern.
And you know that this was the basis of the Jewish calendar.
I andra Mosebok.
In Exodus.
Kapitel 12.
Chapter 12.
Och vers 2.
Verse 2.
Så står det att det här är början.
It says that this is the beginning.
Det blev deras första månad.
And that was their first month.
Som kallas för Nisan.
It called Nisan.
Och det är intressant att se att påsken var liksom startskottet på allting.
It's interesting to see that Passover was really the beginning of it all.
Och kan inte vi säga samma sak?
And we can say the same thing.
Att påsken är början på allting.
That Passover, the Easter, is the beginning of everything.
Därför att om vi inte skulle fått den här, det här offret till oss.
Because if we didn't have this sacrifice.
Då skulle vi inte haft någonting.
We wouldn't have anything.
Ingen grund att stå.
No foundation at all.
Ingen frälsning.
No salvation.
Så den här påsken.
So this Easter.
Den var redan profeterad i första Mosebok 15.
Was prophesied in Genesis 15.
I verserna 13 och 14.
Verses 13 and 14.
När i samband med att Gud ingår ett förbund med Abraham.
As God establishes a covenant with Abraham.
Så talar han redan om att hans folk som skulle komma ut ur Abraham.
He already spoke that the people that would come out of Abraham.
De skulle hamna i Egypten.
So he said that they would end up in Egypt.
De skulle vara 400 år där som slav.
And they would stay for 400 years as slaves.
Men när den tiden är ute.
But when the time was ended.
Då ska Gud föra dem tillbaka.
He would bring them back.
Föra dem ut ur Egypten.
He would take them out of Egypt.
Och det var redan profeterat.
That was a prophecy.
Och man kan säga att påsken därmed är en av de första uppfyllda profetierna i hela Bibeln.
And we can say that Passover is really one of the first fulfilled prophecies of the Bible.
Så den egyptiska påsken blev alltså grunden för den judiska kalendern.
So the Egyptian Passover was the foundation of the Jewish calendar.
Vi talade om det här förra gången.
I spoke about this last time.
Hur påskalammet utvaldes den tionde i månaden Nisan.
How the Passover lamb was chosen on the 10th of the month of Nisan.
Under fyra dagar så observerade man det här lammet.
And they observed the lamb for 4 days.
Att det var ett fullkomligt lamm.
To check that it was a perfect lamb.
Och på kvällen den 14 i Nisan så slaktades det.
So on the evening, on the day of Nisan, on the 14th day of Nisan, it was slaughtered.
Så vad ska vi då säga om påsken?
So what can we say about Easter?
Ur ett typologiskt perspektiv.
Out of a typological perspective.
Så var naturligtvis påsken en bild av Kristus själv.
It was a picture of Christ himself.
Hans offerdöd.
His sacrificial death.
Och hela hans försoningsgärning.
And his work of reconciliation.
När vi ser tillbaka i historien.
And when we look back at history.
Så ser vi den egyptiska påsken.
We see the Egyptian Easter.
Men senare så firade man vad rabbinerna ofta kallade för en permanent påsk.
But later on they had what the rabbis called a permanent Passover.
Och den här permanenta påsken, den firades väldigt specifikt.
And this permanent Passover was celebrated in a very specific way.
Men vi läser Bibeln och vi ser vad Jesus firade med lärjungarna innan han dog.
When we read the Bible, we see what Jesus celebrated with the disciples before he died.
Det var en del av det här påskfirandet.
Was part of this Easter celebration.
Och vi kallar för Herrens måltid.
We call it the Lord's Supper.
Och egentligen är det så att när vi firar nattvard.
And actually when we take communion.
Då är det egentligen en förenklad version av den här påskmåltiden.
It's really a simplified version of this this Easter meal.
Men på Jesu tid.
But in the days of Jesus.
Så var påsken en otroligt stor högtid.
Easter was such a big celebration.
Det är också idag.
It is today too.
Men tyvärr ofta av fel anledningar.
But unfortunately from the wrong reasons.
Så är det ägg och kycklingar och annat som gör det.
Eggs and chickens.
Men det var en stor högtid.
It was a great feast.
Och Jerusalem var fyllt med pilgrim.
And Jerusalem was filled with pilgrims.
Därför att påsken var en av de tre högtider.
Because Easter was one of the three feasts.
Som var obligatorisk.
That was mandatory.
För alla judiska män.
For all Jewish men.
Att delta i.
Men to take part of.
Så folk reste från alla tänkbara håll runt Medelhavsområdet och Mellanöstern.
So people traveled from all over the Mediterranean area.
Och bara för att delta i påsken.
Just to take part of in the
Josephus.
And Josephus.
Som var en judisk historiker.
He was a Jewish historian.
Han gör en uppskattning att cirka 250 000 lamm slaktades varje påsk.
He estimated that about 250,000 lambs were slaughtered each Easter.
En kvarts miljon.
That's a quarter million.
I en tid då världens befolkning inte var speciellt stor.
At this time the population of the world wasn't so big.
Och Israels befolkning inte heller var så stor.
And the population of Israel wasn't so big.
Och Jerusalem med våra mått mätt var en ganska liten plats egentligen.
And if we look at Jerusalem, it was quite a small place.
Men det här var ett tillfälle också att göra affärer.
But this was time to make business.
Självklart om Jerusalem fanns överallt. Folk hyrde ut sina rum och de sålde mat och de gjorde allt tänkbart.
People they rent rooms to people and they sold food.
Men vi sa tidigare.
And we said earlier on.
Att på den tionde i månaden Nissan.
That on the tenth day of the month of Nissan.
Som var den första månaden i deras kalender.
Which was the first day of their calendar.
Utvaldes land.
The lamb was chosen.
Det slaktades den 14.
And it was slaughtered on the 14th.
Men i hemmen.
But in the home.
Så börjar man att förbereda redan den 13 i månaden Nissan.
They started to prepare already on the 13th of the month of Nissan.
Och det gjorde man genom att fadern i hemmet tog en slags borste.
And they did this in this manner that the father in the house took a kind of brush.
Och gick runt i hemmet.
And he went round in the house.
Och renade hemmet från all sud.
And he cleansed the house from all leaven.
Vad det nu kan ha varit.
Whatever it could have been.
Och det skedde i absolut tystnad.
And this was done in absolute silence.
Och Paulus talar om det här.
And Paul mentions this.
I första Korintherbrevet 50 kapitel.
In 1 Corinthians 5.
Och vers 7.
Verse 7.
Första Korinthierbrevet 5.
First Corinthians 5.
Vers 7.
Vers 7.
Skriver han. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg eftersom ni är osyra. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat.
Therefore purge out the old leaven that you may be a new lump. Since you truly are unleavened, for indeed Christ our Passover was sacrificed for us.
Lägg märke till ett par saker.
And just notice this.
Rensa ut den gamla surdegen.
And cleanse the old leaven. Purge out the old leaven.
För att ni må vara en ny del.
That you may be a new lump.
Och skulle vi läsa bara dit.
And if you only read this part,
då skulle vi faktiskt dra slutsatsen att egentligen så handlar det om att vi rensar våra egna liv för att bli den här nya degen.
Then we can draw the conclusion that it's actually us cleansing our own lives to become this lump.
Men läs vidare.
But we continue reading.
Eftersom ni är osyrade.
Since you truly are unleavened.
Därför att när någonting är syrat.
Because when something is leavened,
så talas det om att det är en bild av synd.
It's a picture of sin.
Så med andra ord.
So in other words,
vi är redan osyra.
We are already unleavened.
Och nu får vi förklaringen till det i nästa mening.
And in the next sentence we have the explanation.
Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat.
For indeed Christ our Passover was sacrificed.
Så vi tar den här versen.
So if we take this verse.
Och ta den så att säga i omvänd ordning.
And take it in a different order.
Så ser vi att Kristus påskalammet har blivit slaktat.
See that Christ the lamb was slaughtered.
Och på grund av den.
And because of that.
Så är vi osyrade, det vill säga syndfria i vår ställning inför Gud.
We are unleavened, which means that we are without sin in our position before God.
Och detta är nu anledningen till att vi vill helga oss också erfarenhetsmässigt.
And this is the reason why we want to sanctify ourselves experientially as well.
Inte tvärtom.
Not the other way around.
Vi rensar inte upp vårt hem för att säga, Gud, nu kan du komma och bo här.
We don't clean our house to say that God, now you can come and live here.
Nu förtjänar vi din närvaro.
Now we deserve your presence.
Nej, det är tvärtom.
No, it's the other way around.
Du har redan tagit emot.
We have received already.
Han har redan flyttat in.
And he has moved in already.
Vi är redan frälst.
And we are saved already.
Vi är redan fullkomliga.
We are perfect already.
På grund av Kristus.
Because of Christ.
Men av den anledningen.
But for this reason.
Så renar vi oss.
We cleanse ourselves. We purge ourselves.
Så notera ordningen där.
So make a note of the order.
Vi är redan rena.
We are clean already.
Därför helgar vi oss.
And that's why we sanctify ourselves.
Lammet kunde inte ätas av en individ.
The lamb couldn't be eaten by one person.
Det skulle alltid vara en grupp.
It always had to be a group of people.
Jesus var med en grupp.
Jesus was with a group of people.
12 jungarna, som vi hörde tidigare.
The 12 disciples.
Jag tycker det, jag vet inte hur man översätter det, men de 12 lärjungarna blir 12 jungarna.
12 disciples.
The 12, ja, just det. Jag tyckte det var häftigt.
That was great.
Och han var med dem.
Yeah, he went with his people.
Och han firade de här så kallade permanenta påsken.
And he celebrated this so-called permanent Passover.
Men det var annorlunda än den egyptiska påsken.
But it was different from the Egyptian Passover.
Därför var lite så här förenklad.
It was a little simplified.
Till exempel så hade man inte mantlarna instoppade i sitt bälte.
They didn't have their garments tucked into their belt.
Sandalerna på fötterna.
Sandals on their feet.
Stavarna i handen.
And a stick in their hand.
Beredda att gå.
Ready to go.
Man hade inte det.
And they didn't have that.
Istället hade man högtidskläder på sig.
And instead they had like this special clothes for the feast.
Som vittnar om att man är kungens barn.
And they just testified that they are the children of the king.
Man drack bägare.
And they drank from the cup.
En bild av blod.
Which is a picture of the blood.
Det blod som befriar dem ut ur Egypten.
The blood that set them free out of Egypt.
Man åt det osyrade brödet.
And they ate the unleavened bread.
Varför var det osyrat?
Why was it unleavened?
Därför det var bråttom.
Because they were in a hurry.
De hade inte tid att jäsa.
They didn't have time for it to rise.
Man åt också bittra örter.
And they ate bitter herbs.
Som skulle tala om eller som en påminnelse om hur illa behandlade de var i Egypten.
That would remind them of how badly they had been treated in Egypt.
När vi firar nattvarden.
When we celebrate communion.
Så äter vi inte bittra örter.
We don't eat bitter herbs.
När jag var gästtalare i Vasa för några år sedan. På påsken.
When I was the guest speaker in Vasa a few years ago.
Så firade man en sån här riktig påskmåltid.
They had this they celebrated this kind of Passover meal.
Så som vegetarian så var det inget lamm.
As vegetarian, I didn't eat the lamb.
Så där satt jag med mina bittra örter.
So I was there and I only had bitter herbs to eat.
Och det var ganska coolt.
It was quite funny.
Men påsken liknade det som senare kom att kallas syndoffer och gemenskapsoffer.
Passover it was much like what was later called a sin offering and a
peace offering.
Peace offering.
Och det är intressant att det heter just peace offering, alltså, men på svenska är det gemenskapsoffer.
And in Swedish it's a kind of fellowship sacrifice, but in English it's peace offering.
Så påsken var egentligen tre saker.
So Passover was really three things.
Det var ett offer.
It was a sacrifice.
Det var en högtid.
It was a feast.
Och sedan var det ett minnesmärke.
And it was a memorial.
Och att det var ett offer råder det ingen tvekan.
There's no doubt that there was an offer sacrifice.
Till och med i andra Mosebok 12.
Even in Exodus 12.
Vers 27.
Verse 27.
Så talar Mose om påskoffret.
Moses is mentioning the Passover sacrifice.
Och att det var en högtid, det förstår vi.
And that it was a feast, we can understand.
Det var en måltid som man åt tillsammans.
It was a meal they had together.
Och de här människorna som åt måltiden.
And the people who had ate this meal.
De hade frid både med Gud och med varandra.
They had peace with God and each other.
Och det är intressant om vi tittar på vad det står i Romarbrevet 5:1.
And it's interesting if we look at Romans 5:1.
För där står det att om eller när vi nu har tro.
Because it says that when we have believed.
Då har vi frid med Gud.
We have peace with God.
Så det är friden som vi har kommer av tron.
The peace we have come by faith.
Inte tack.
And not the other way around.
Inte att vi försöker i vår egen ansträngning att få till någon form av frid.
Not that we try to, in our own efforts, to find some kind of peace.
Och att Gud sen skulle säga, aha, nu får ni ta emot frälsning.
And then God would say, oh, now you can receive salvation.
Och syndoffret offrades alltid först.
And the sin sacrifice was always the first thing.
Sen kom gemenskapsoffret.
And then came the peace offering.
Vilket är väldigt logiskt.
And that's very logical.
Ur ett fullbordat verkperspektiv.
From a finished work perspective.
Därför att först offras Kristus.
Because first of all Christ was sacrificed.
Och det är på grund av det offret.
And because of this sacrifice,
vi har frid.
We have peace.
Och det är på grund av den här friden som vi har gemenskap med varandra.
And because of this peace, we can have fellowship with each other.
Så den nya testamentliga uppfyllelsen av påsken.
So the New Testament fulfillment of Easter.
Är ganska uppenbar.
It's quite obvious.
Jesu offer död på korset.
The sacrifice of Jesus on the cross.
Som blev till frälsning.
And it became a salvation for us.
Och med den långa inledningen.
And with this long introduction.
Så ska vi tala om en annan fest.
Now we'll speak about another feast.
Eller en annan högtid. Och det är nämligen det osyrade brödets högtid.
Which is the feast of the unleavened bread.
Om vi slår upp tredje Mosebok 23.
We look at Leviticus 23.
Och vi kan börja där i vers 6.
We can begin reading in verse 6.
Kom ihåg att påskalammet utvaldes den 10:e i månaden Nisan.
Remember that the Easter lamb was chosen on the 10th day of the month of Nisan.
På kvällen den 13:e.
Early in the evening on the 13th.
Började man att rensa huset.
They started cleaning the house.
Och den 14:e.
And on the 14th.
Slaktades lammet.
The lamb was slaughtered.
Och i direkt anslutning till det.
And in directly after this.
Börja med vers 6 här.
We begin verse 6.
Och på 15:e dagen i samma månad är Herrens osyrade bröd högtid. Då ska ni äta osyrat bröd i 7 dagar.
And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread to the Lord. 7 days you must eat unleavened bread.
På den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska ni inte utföra något arbete.
On the first day you shall have a holy convocation. You shall do no customary work on it.
Och vers 8.
Verse 8.
Och ni ska offra eldsoffer åt Herren i 7 dagar. På 7:e dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Och då ska ni inte utföra något arbete.
But you shall offer an offering made by papaya to the Lord for 7 days. The 7th day shall be a holy convocation. You shall do no customary work on it.
Påsken och det osyrade brödets högtid.
Passover and the feast of the unleavened bread.
Det här är två högtider som är så nära sammanslutna.
These two feasts are so closely intertwined.
De räknas ofta som en högtid.
That they often are seen as one feast.
Både i gamla och nya testament.
Both in the Old and the New Testament.
I 7 dagar åt man osyrat bröd.
For 7 days they had unleavened bread.
Gästen talar om synd.
The leaven speaks of sin.
Och det här talar om den gemenskap vi har med Kristus på grund av hans fullbordade.
And this points to the fellowship we have with Jesus Christ because of his finished work.
Därför att det är på grund av hans offerdöd.
Because of his sacrificial death.
Som synden har blivit borttagen.
Sin has been taken removed.
ställningsmässigt.
Positionally.
Men nu ser vi också att ett liv utan synd är möjligt.
But we also see that life without sin is possible.
Vi säger inte det genom att säga att vi har slutat synda som kristna.
We're not saying that as Christians we have stopped sinning.
Jag tror vi har mer självinsikt än så.
I think we know each ourselves better than that.
Men vi säger att det är möjligt att vinna seger över synden också erfarenhetsmässigt.
But we say that we can have victory over sin also in our experience.
På grund av vad Kristus har gjort.
Also what Jesus has Christ
så kan
done.
Vi leva i seger.
We can have the victory.
Och vi kan leva det här livet.
And we can live this life.
Och i Efesierbrevet 4.
And Ephesians 4.
Vers 1.
In verse 1.
Så står det att vi ska vandra värdigt den kallelse vi har fått.
That it says that we should walk worthy of the calling that we have received.
Efesierbrevet har 6 kapitel.
Ephesians has six chapters.
De tre första beskriver vad som har hänt med den troende.
And the first three describe what has happened to the believer.
Allt vad vi är i Kristus.
Everything we are in Christ.
Sen i kapitel 4, vers 1.
But then in chapter 4, verse 1.
Så har vi en brytpunkt.
We have a breaking point.
Och där börjar han tala inte om vår ställning utan om vår erfarenhet.
And then he doesn't speak anymore about our position, but about our experience.
Och han säger att på grund av allt detta.
And he says because of all this.
Så kan ni nu vandra ett värdigt den kallelsen.
You can walk worthy of the calling.
Vad är det för kallelse vi har?
What calling do we have?
Det är en hög kallelse.
It's a high calling.
Det är en helig kallelse.
It's a holy calling.
Det är en himmelsk kallelse.
It's a heavenly calling.
Och vi kan vandra värdigt.
And we can walk worthy of
it. Alltså där vi är där uppe i Kristus.
What we are up there in Christ.
Det kan vi också reflektera här nere.
We can also reflect down here.
Precis som det osyrade brödet sökte.
Just like the feast of the unleavened bread.
Att det är möjligt att leva i seger.
That it's possible to live in victory.
På grund av vad han åstadkom.
Because of what he did.
Påskalammet.
The Easter lamb.
Så när Bibeln talar om ett heligt liv.
So when the Bible speaks about a holy life.
Så talar det inte om att vi lever ett heligt liv och sedan förtjänar vi att ta emot frälsning.
It's not so that we live a holy life and then we deserve to receive salvation.
Utan det talar om att vi lever heligt därför att vi redan är friköpta.
But it's so that we live holy because we have been redeemed already.
Vi ser det genomgående.
We see it all. All the way.
Jag tänkte bara läsa ett par skrifter.
And I just wanted to read a few portions.
Som talar om detta. Första Johannes 3.
First John 3.
Första Johannes 3. Det början i vers 2.
Beginning of verse 2.
Ursäkta prasslet. Så att ni tänker på nej, det var fel bok. Förlåt mig. Så. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat, men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Då får vi se om sådana här.
Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is.
Och hör nu vad som står i vers 3.
And listen to verse 3.
Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.
And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure.
Kan det bli tydligare?
Can it be more clear than that?
Var och en som har detta hopp.
Everyone who has this hope.
Vilket hopp är det?
And what is the hope?
Att vi redan har blivit rättfärdiggjorda genom Kristus.
That we have already been made righteous through
Christ. Så alla de frälsta.
So all those who are saved.
Det är de som renar sig.
They will purge themselves.
De som helgar sig.
And they will sanctify themselves.
Och blir rena.
And become clean.
Precis som de redan är rena.
Just as they already are clean.
Men jag måste säga, här har vi ju en motsägelse.
But this must be a contradiction.
Varför ska man bli ren om man redan är ren?
Why become clean if you already are clean?
Men vi talar om en rening som kommer genom vad Jesus gjorde för oss.
But we speak about a cleansing which is because of what Jesus did for us.
I Johannes 15.
In John 15.
Vers 3.
And verse 3.
Säger Jesus till lärjungarna.
Jesus says to the disciples.
Ni är redan ren.
That you are clean already.
På grund av det ord som jag har talat.
Because of the word that I have spoken.
Sen säger.
But then he says.
Att ni ska rena er.
That you should purchase us.
Att på område efter område.
But in an area after area.
På grund av att Kristus bor.
Because Christ lives in me.
Då har jag seger att ge upp saker.
I have the victory and can give up things.
Leva för honom.
And live for him.
Lägga bort det som inte förhärligar honom i våra liv.
And just remove what doesn't glorify him in our lives.
Vi kan läsa ytterligare en.
We can read another one.
Den här gången Paulus brev till Titus.
And this in Paul's letter to Titus.
Titus är efter andra Timoteus. I andra kapitlet.
In chapter 2.
Och vers 11.
Verse 11.
Och några versar framåt.
And on.
Till Guds nåd har uppenbarat till frälsning för alla människor.
The grace of God. The preservation has appeared to all men.
Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är.
Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts we should live soberly, righteously and godly in the present age.
Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.
Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ.
Han offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.
Who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works.
Så vi ser samma princip.
And we see the same principle here.
Att vi har ett hopp.
That we have a hope.
Och ett hopp i Gud är inte som ett hopp i världen.
And a hope in God is not the same as hope in the world.
Ett hopp i världen betyder kanske, kanske inte.
A hope in the world means maybe, maybe not.
Ett hopp i Gud.
A hope in God.
Betyder att det är redan klart.
Means that it's already settled.
Det är inte kanske, kanske inte.
It's not maybe, maybe not.
Vi är hans barn.
We are his children.
Vi har blivit rena.
We have been purged.
Vi tillhör honom.
And we belong to him.
Han kommer och hämtar oss.
And he will come and get us.
Men.
But.
Hur ser vi?
Now we can see.
Att de som har det hoppet.
That those who have the hope.
Det är också de som är ivriga att göra goda gärningar.
Are also those who are very zealous to do good works.
Det är de som är ivriga att göra det som Gud vill göra på denna jord genom oss.
It's those who are zealous to do the work that God wants to do on earth through us.
I andra Timoteus 4.
And in the second Timothy 4.
Och vers 8.
Verse 8.
Så talas det om rättfärdighetens segerkrans.
It speaks about the crown of righteousness.
För alla de som älskar hans återkomst.
For all those who love his coming.
Och att älska hans återkomst betyder inte att man läser en massa böcker om ändens tid.
And to love his coming doesn't mean that you read a lot of books about the end times.
Åh, vad spännande!
Oh, that's so exciting.
Nej, det handlar inte om det.
No, it's not that.
Det handlar om att älska honom som kommer.
It's about loving him who will come back.
Så det här är inte liksom de som är experter på eskatologi.
It's not those who are experts in eschatology.
De får en särskild belöning.
That they get a special reward.
Nej, det här är de som älskar Jesus Kristus.
No, it's those who love Jesus Christ.
Och som har tagit emot hans kärlek.
And received his love.
Därför att vi älskar, därför att han först älskar oss.
Because we love, because he loved us first.
I första Johannes 4:19.
In 1 John 4:19.
Den första församlingen.
The first church.
De hade en hälsning för oss.
They had a way of greeting each other.
Eller rättare sagt ett ord som de hälsade varandra.
They had a word they greeted each other with.
Och det var Maranatha.
And that was Maranatha.
Det är kyrkor har tagit det här namnet.
And some churches had taken the name.
Vilket är ett härligt namn.
Which is a great name.
För det betyder kom Herre kom.
Because it means come Lord come.
Och det är ett arameiskt ord.
And it's an Aramaic word.
Och det är liksom en dels en bekräftelse på att han ska komma tillbaks.
And it's partly a confirmation that he will come back.
Men det är också ett vittnesbörd om att han har kommit.
But it's also a testimony that he has come.
Första gången.
The first time.
Och frälst oss.
And saved us.
Och att vi tillhör honom.
And that we belong to him.
Men det är också ett rop till Herren.
But it's also a cry to the Lord.
Kanske inte minst bland de som lever under förföljelse.
Not least among those who live in persecution.
Ah, come, Herr.
Come, Lord.
Så det är både ett konstaterande.
So it's both a statement.
Och ett rop.
And a cry.
En önskan.
A wish.
Och jag tycker det är så härligt att tänka på liksom att längta efter hans återkomst.
And I think it's so great to think of it, to have a longing for his coming.
Det är självklart.
It's not something self-evident.
Bland oss.
Among us.
Jag hörde faktiskt någon som hade de argumenten som vi alla har, fast vi brukar inte bekänna dem.
And I really heard someone who had the same arguments like we all do, but we usually say we do.
Jag vill inte att Jesus kommer tillbaka ännu.
No, I don't really want Jesus to come back yet.
För jag vill avsluta min utbildning först.
Because I want to finish my training.
Och så vill jag då bli gifta och ha familj.
And then be married and have a family.
Och det var lite andra saker som skulle hända först också.
And then some other things that would happen first.
Sen kan han komma.
Then he can come back.
Men jag tror att så tänker vi i våra hjärtan när vi har våra goda dagar.
We think in our hearts when we have our good days.
Sen när vi har våra dåliga dagar.
Then on our bad days.
Maranatha.
Maranatha.
Kom Herre Jesus.
Come Lord, come.
Men jag tänkte på detta.
And I thought of this.
Att vi älskar hans återkomst.
That we love his coming.
Därför att vi älskar honom.
Because we love him.
Vad han har gjort för oss.
What he has done for
us. Hur hans kärlek har blivit utgjuten i våra liv.
And that his love has been shed abroad in our hearts.
Så när vi ser på den nya testamentliga uppfyllelsen av det osyrade brödets högtid.
So when we see the New Testament fulfillment of the feast of the unleavened
bread. Den här högtiden som var i direkt anslutning till påsk.
This feast that was exactly after Passover.
Lammet slaktades.
The lamb was slaughtered.
Kvällen den 14.
On the evening of the 14th.
Och den 15 började osyrade brödets högtid.
And on the 15th the feast of the unleavened bread began.
Så Kristus har genom sitt fullbordade verk gjort ett liv möjligt utan synd.
So through his finished work, Christ has made a life without sin possible.
Och det är där vi har gemenskap med.
And that's where we have fellowship with him.
Och för er som var med i onsdags.
And if you were with us on Wednesday.
Så talade vi om hur i första Johannes, hur han talar om att vi ska ha en obruten gemenskap med Gud.
In the first John, he mentions that we should have a fellowship with God that is not broken.
Det är vårt mål.
That's our aim.
Vad är det som bryter gemenskapen?
What breaks the fellowship?
Sin.
It's sin.
Vad är det som återupprättar oss?
What will restore us?
Bekännelse.
Confession.
Men synden bryter gemenskapen med Gud.
But sin breaks the fellowship with God.
Kommer ni ihåg när Jesus sa, ta denna bägare från.
Do you remember when Jesus said, "Let this cup, take this cup from me"?
Lidandets bägare.
The cup of suffering.
Att hans obrutna gemenskap med Fadern skulle brytas.
That his unbroken fellowship with the Father would be broken.
Om än bara för 3 timmar.
If only for 3 hours.
så våndades han.
And he had anguish about it.
Vad var det som bröt gemenskapen mellan sonen och fadern?
And what broke the fellowship between the father and the son?
Samma sak som bryter vår gemenskap.
It's the same thing that breaks our fellowship.
Synd.
Sin.
Men skillnaden var.
But the difference was.
Att i vårt fall.
That in our case.
Så det är vår synd som bryter gemenskap.
Our sin breaks the fellowship.
I hans fall var det inte hans egen synd.
And for him it wasn't his own son.
Det var vår sin. Det var vår sin.
It was our sin.
Ganska otroligt.
It's amazing.
Så vi har en nya testament i uppfyllelse här.
So we have a new testament fulfillment.
Så när vi syndar.
And when we sin.
Om vi syndar.
If we sin.
Så vet vi att vi bekänner.
But then that we confess it.
Det är blodet som åstadkom vår frälsning.
And the blood will accomplish our salvation.
Avslutat, klart, finito.
Finished.
Finns ingenting mer att göra.
Nothing else we can do.
Blodet frälser.
The blood will save.
Men.
But.
I vår helgelse är blodet viktigt.
In our sanctification the blood is important.
Därför att det renar våra samveten från döda gärningar.
Because it cleanses our conscience from our dead works.
Det är där vi har gemenskap.
And that's where we have fellowship.
Syndoffret kom först.
The sin offering came first.
Och sedan gemenskapsoffer.
And then the
peace
offering.
Först dör Kristus.
First of all, Christ dies.
Baserat på hans död och uppståndelse.
And based on his death and resurrection.
Har vi frid med Gud.
We have peace with God.
Och gemenskap med honom.
And fellowship with him.
Påsken är vad Kristus har gjort för oss.
Passover is what Christ has done for us.
Det osyrade brödets högtid är vad han är för oss.
The feast of unleavened bread is what he is for us.
Han är vår frid.
He is our peace.
Han är vårt liv.
He is our life.
I Kolosserbrevet 3.
In Colossians 3:4.
Så vi ser hur de här högtiderna hänger samman.
So we see how these feasts tie together.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for these thoughts.
Vi ber att du välsignar dem underbart.
We just pray that you will bless them in a wonderful way.
Tala till våra hjärtan.
And just speak to our hearts.
Om du har lyssnat på det här.
And if you listen to this.
Du ännu inte har blivit ett Guds barn.
And you have not yet become a child of God.
Ta denna lilla stund.
And take this moment.
Bjud Jesus in.
Invite Jesus into your heart.
Säg, Herre, jag vet att jag är en syndare.
And say, Lord, I know I'm a sinner.
Nu förstår jag att Kristus dog för mina synder.
And I understand that Christ died for my sins.
Det är det påsken handlar om.
And that's what Easter is about.
Jag vill ha denna frälsningens gåva också i mitt liv.
And I want this gift of salvation in my life as well.
Jesus, kom in i mitt hjärta.
Jesus, come into my heart.
Jag tror att du dog också för mina synder.
I believe that you died for my sins as well.
Förlåt mig min synd.
And forgive my sin.
Ge mig evigt liv.
And give me eternal life.
Som en gåva.
As a gift.
Som du lovar alla de som tror.
That you promised that promise to all those who believe.
Bjud honom in i
ditt liv. Invite him into your life.
Herre, tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for this.
Amen.